pretend! Let's pretend! Let's pretend we score a goal!
Sportbladets Premier League-podd. Det är onsdag, vi har haft lite Champions League. Kalle Karlsson är tillbaka, men Frida har försvunnit. Hon är iväg och gör landskamp nere i Österrike. Det är du och jag helt enkelt.
Ja, och så skulle vi ha haft förstärkning här av Simon Bank.
Skulle haft förstärkning av Simon Bank hade vi tänkt.
Men han lyckades vika in årorna här. Precis efter att jag lagt ut det på Twitter att han skulle vara med dessutom.
Ja, så kan det gå ibland. Men vi har ju sjukt mycket att prata om den här veckan. Så att, jag tror att det löser sig ändå. Vart vill du börja? Vill du börja Champions League eller FA Cup semin? Eller vill du till ligan? Eller ska alltså, vi prata Norwich?
Vi kan väl börja med det som är allra färskast. Det är väl Champions League.
Ja, hade vi två matcher igår och tre Premier League-lag inblandade. Vi får väl börja då med mötet mellan Tottenham Hotspur och Manchester City, såklart. 1-0 till Spurs.
Ja, jag såg ju fram emot det här mötet nog enormt eftersom det är två lag som har tränare som ändå har en ganska stark identitet med sina lag. Men det blir en annan sak när man ska möta sitt dubbelmöte i en cup än vad det blir i ligaspelet. Så det är alltid intressant när lag från samma liga ställs mot varandra när det liksom blir cupspel av det. Och det var ganska uppenbart att Pep Guardiola hade en helt annan strategi i den här matchen än vad hans lag brukar ha. Det var ju verkligen ett Manchester City som kom till Tottenhams nya arena med hängslen och livrem. Väldigt, väldigt pragmatiska i sin... liksom var man ställde laget någonstans, hur man ställde laget. Och första gången jag kan minnas att Manchester City så tydligt att spela 4-4-2 försvar. Och det kändes som att det var ren åtgärd för att liksom täcka ytor och liksom försvara sig på ett enkelt och mer liksom kompakt sätt. Och det gick väl, ja, man ska sätta ribban där City sätter ribban i vanliga fall, att de ska gå ut och äga sina matcher och dominera dem och blåsa bort motståndet, så gick det ju inte alls. Det blev ju en väldigt jämn match av det. City var väl lite bättre inledningsvis och fick ju den där straffen som jag tycker var, den var ju varbedömd. Jag tycker ju inte att det där automatiskt är straff. Alltså han skjuter från väldigt kort avstånd och visst han har armen ut i en kanske en vinkel där han blir lite större, men är det helt onaturligt att ha armen ut sådär om man slänger sig och glidtacklar? Jag tycker inte det. Men som sagt, jag viker mig för regelboken och de som kan den bättre än vad jag kan. För den där handsregeln blir man ju aldrig riktigt klok på.
Nej, och regelboken är så otydlig kring handsregeln. Så att
det är extremt otydlig.
Det går ju liksom inte, det går ju varken att säga att någonting är rätt eller fel. Känns det, för att det blir ju domaren som får avgöra. Och sen så, du hittar ju stöd för
det du vill ha stöd för.
För det du vill ha stöd för. Tyvärr, ja, får vi väl säga att det är så. Det var ett par situationer i den andra matchen också som blev avbränns just för hans i straffområdet. Och det var så här, de var väl mer uppenbart inte straff skulle jag säga, någon av dem. Men det är ändå, det blir ju där. Och det är klart att det är en domare som har en speciell uppfattning, ja, men då blir det på ett sätt. Och är det en domare som har en annan uppfattning och har läst regeln på ett annat sätt, då blir det en annan. Ja. Så att då undrar man ju i de fallen vad var det värt liksom.
Ja, precis. Den frågan kan man ju ställa sig. Den diskussionen kan vi ha någon gång också. Mm. Sen gick ju Aguero, som brukar vara säker i alla former av avslutssituationer, fram och brände den där straffen. Lloris gick åt rätt håll och räddade, och det var ju inte hans första straffräddning i senaste tiden heller.
Nej, det blev lite upprättelse för honom också, känner jag. För han har varit så starkt ifrågasatt, inte minst efter misstaget mot Liverpool för inte så länge sedan. Lite upprättelse för Lloris som ju håller... Ändå, jag skulle hävda att han håller Spurs kvar i det här dubbelmötet genom att han räddar det. Får sitta det där tidiga målet. Vi vet ju, alltså, Spurs måste liksom anfalla. Då har de mot ett bortamål, det första som händer. Då måste de framåt lite grann, och då, vi vet ju, City gör ju det nästan varenda match alltid, de gör mål inom 5 minuter och sen så finns det liksom ingen riktig väg tillbaka till motståndet.
Nej. Nej, jag håller med dig. Ett bortamål för City. Man kan ju ana att de i alla fall kommer göra ett mål på sin hemmaarena sen. Ja, då är det ju ganska lång uppförsbacke. Mm. Men som sagt, de räddar den och sen tycker jag de står upp väldigt bra i matchen Tottenham. Otroligt bra försvarsinsats. Inte minst av mittfältsduon Harry Winks och Sissoko tycker jag, som var outtröttliga i sitt sätt att flytta och täcka ytor och skydda sin backlinje. Så jag tyckte de gjorde det väldigt bra. Och sen var det ju ett slumpartat mål får man säga, där Fabian Delph faktiskt sätter sitt lag på pottan rejält. Han gör ett sånt där kardinalfel som jag sätter mig frågande till varför man gör en sån grej. För man ser det ganska ofta i och för sig, att man spelar liksom en boll som inte är ute. Den, i det här fallet inte ens närheten att vara ute heller. Men om man slänger upp armen så där, börjar veva på att den har varit ute, så det är klart i vissa situationer kanske linjedomaren blir osäker och slänger upp den där flaggan. Men den här gången så stod ju linjedomaren på sig om att den inte var ute, och det var ju helt rätt. Fabian Delph slutade ju i princip att spela i 2 sekunder. Och som får bara trampa in och avsluta i mål, och det tyckte jag var rätt åt Delph, för att stå där och veva som en stins liksom, när bollen inte har varit i närheten av att vara ute, då fick han betala för det liksom.
Ja. Och inte bara att han står där och vevar, han tappar ju fokus på hela situationen.
Ja, precis. Så jag menar, hade han inte stått och vevat sådär, då hade han ju kommit mycket snabbare in i press på sånt. Då hade det förmodligen inte, till 99% kan jag säga, då hade det nog inte blivit mål, inte på det sättet i alla fall. Då hade nog sånt varit tvungen att dribbla bort Delph innan han avslutade. Nu behövde han inte göra det. Och sen kan man väl säga att Ederson
borde kanske ha det. Det var ju Ederson, inget superavslut.
Nej, liksom. Det var inget övertygande målvaktsingripande av Ederson. Det tycker jag inte. Och sen kan man ju, jag menar, Pep måste man ju ifrågasätta faktiskt. Det är inte så ofta vi gör det. Men ibland så är det som att han slår knut på sig själv lite.
Det är den kritiken som har funnits mot honom. Inte minst i Bayern München där absolut. Han försökte och det blev mer och mer avancerade formationer. Och det är inte riktigt höll hela vägen.
Nu var det ju väl snarare att han gick tillbaka och skruvade tillbaka till det allra enklaste. 4-4-2, formulär 1A, det enklaste försvarsspelet som går att utföra egentligen. Och det var väl nästan som att han hade för stor respekt för Tottenham. Alltså, det var De Bruyne på bänken, det var Sané på bänken. Det var liksom en laguppställning, en strategi för att vi ska med oss ett resultat så vi överlever den här första matchen och sen får vi ta det hemma. Istället för med den approachen han haft ibland, till exempel när han åkte med sitt Bayern München till Juventus borta, kommer du ihåg det? Och bara massakrerade Juventus borta i en halvlek. Jag tror att matchen blev oavgjord till slut, men sättet de spelade på var ju liksom att vi är störst, bäst och vackrast och ingen ska komma här och tro att vi inte ska köra över dem spelmässigt. Det var ju absolut ingen sån liksom approach igår, utan det var ju mer liksom mer rädsla för vad som skulle kunna ske om de klev fram, och det var ovant att se. Han fick betala för det igår. Jag tyckte inte de kom aldrig upp i nivå. Inte ens Raheem Sterling, som har varit så otroligt het senaste tiden, var ju speciellt bra. Aguero var inget bra. Kyle Walker var inget bra i sin återkomst till Tottenham mark. Jag tyckte inte de fick till det på det sättet.
Skulle du rentav kalla det fekt? Vi fick en fråga här från Dinesh Mendes. Skulle du kalla det för taktisk triumf om City hade fixat 0-0 på bortaplan? Eller skulle det fortfarande varit ett för fegt sätt att möta Spurs med det laget som Pep har? Vi såg ju Bayern München till exempel, som åkte till Anfield och spelade för 0-0 verkligen. Det var så här, men vi tar 0-0 borta så ska vi lösa det på hemmaplan.
Men löste den inte hemma?
Det straffade sig. Yeah. Vi såg ju ett Manchester City som kanske gjorde samma sak egentligen. Det är ju inte ens, visst vi vet att 0-0 borta är för de här storlagen.
Ja, var det ett
gångbart resultat.
Men det är liksom inte så jäkla enkelt heller att ha det. För jag menar, ett mål för bortalaget, då är det ju verkligen uppförsbacke hemma då. Då ska man göra 2 och då måste man börja jaga och så vidare. Så jag ställer mig lite frågan, när man är så bra som Manchester City är, när man vet att man kan spela på en nivå som de andra lagen och som en motståndare som Tottenham kan inte matcha det om man når upp dit. Då är det svårt att se varför man inte skulle sträva efter den nivån i en sån här match. Jag tyckte att det var fegt av honom igår. Jag hade inte hyllat City för 0-0, för jag tycker att de är så pass bra så att de ska kunna åka dit och försöka vinna matchen. Det är ju mer en sådär ett mer pragmatiskt lag, Atletico, om de åker dit och stänger och får 0-0, så tycker man mer att ja, men de gjorde det bra, för de har inte samma spets. så, eller om Mourinho gör det med några sina lag som han, där han har kvävt all kreativitet och tagit livet ur alla liksom offensiva irrationella spelare liksom. Då kan man ju tycka att ja, men det var smart att åka dit och få 0-0, för så tar man hem det i hemmamatchen, men jag tycker City ska sätta ribban högre.
Blir några intressanta veckor för Manchester City då, för de har ett rätt tufft spelschema framöver här. Nu ska de ju då jaga på hemmaplan mot Spurs, sen ska man möta Spurs igen i ligan på hemmaplan, sen har man Manchester United på bortaplan strax efter det. Jag tror att det är ordningen på de här matcherna, så att det är några hektiska veckor för Pep och manskapet.
Ja, verkligen. Och det är ju...
Så man kan tänka sig att han också då, vi sa att han hade De Bruyne på bänken och Sané på bänken och Bernardo Silva också, va?
Ja, var inte med, ja.
Var inte med i matchen. Så att det...
Nej, det känns ju som att han matchar truppen utifrån att det kommer bli några tuffa veckor framöver. Och det är klart, han har en plan för det. Han har säkert suttit på kontoret och planerat och filat på det absolut smartaste sättet att hantera de här utmaningarna han står inför. Och det får man ha respekt för. Men jag tycker mer, det handlar inte så mycket om spelarvalen igår. För jag kan köpa om man gör bedömning att De Bruyne ska vilas. Okej, gör det då. Men även med de spelarna de hade på planen hade de kunnat satt ribban högre än vad de gjorde igår. Som jag säger, det är väldigt sällan man ser City stå och täcka ytor på det sättet, ett vanligt 4-4-2-försvar. Inte kliva fram och försöka vinna bollen. Och det var lite ovant att se. Men det var intressant att se också. Tottenham gjorde ju också det. Det var två lag som i många situationer försvarade sig med ett rakt 4-4-2. Det såg ut nästan som VM förra året när det var väldigt gångbart.
Spurs om en vecka då reser till Etihad utan Harry Kane.
Ja, det var ju en stul tackling i slutet där. Så kan man nog dividera väldigt lite länge om det var avsiktligt av Fabian Delph att fortsätta den tacklingen in. Men jag tror han kan undvika den i alla fall. Det kan vi nog vara ganska överens om. Hade det där varit på träning och han hade kommit in, inte hade han satt dobbarna sådär på De Bruynes fot, det tror jag inte. Utan det var en sån där lite stygg sätt att följa. Och man ser ju foten verkligen viker sig. Och Kane har ju haft problem med den där foten.
Det är inte första gången Delph gör så heller.
Nej, så är det ju. Han är lite smutsig spelare så. Och jag såg en statistik på tal om något helt annat, att han har startat 5 av 6 matcher som City har förlorat den här säsongen. Och det är väl ett svaghetstecken för hans del. Men det är oroväckande med Kane här, ja. Såklart. Pochettino är så pass oroad så att han tror att han missar resten av säsongen. Och jag menar, det låter dramatiskt. Det är inte så långt kvar av säsongen. Jag menar, det är en månad kvar. Ja. Och sen om man går i Champions League-finalen är det såklart längre säsongen. Men om vi snackar ligan så är det ju en månad kvar, och det är nog inte omöjligt. Om den där foten vek sig och det är ligament som är skadade, så kan det vara säsongen ut.
Oerhört tungt förstås för Spurs, men vi har ju sett dem klara sig utan Harry Kane faktiskt den här säsongen. Alltså, de har ju tvingats till att hitta ett spel, ett vinnande spel utan Harry Kane den här säsongen på grund av skadorna han har haft. Men det är också det här med Fabian Delph. Det är ju klart också att i de matcherna där Fabian Delph spelar så blir ju det den så uppenbart svaga länken i det där laget. Ja. Att det är ju där motståndarna
sätter in stöten.
Man ser ju en försvagning i muren på något sätt där. Ja. Liksom, att det är där vi anfaller, det är där vi kommer göra, det är där vi kommer sätta vår bästa spelare, det är där vi kommer slå våra bollar. Och det är det man gör, och det är det som händer här. Vi ser att det är Delph som är orsaken till målet. Det är också Delph som står för den här, där han kanske är i frustration då, till viss del kanske på Harry Kane, fullföljer den där vad ska man kalla det? Stämplingen.
Jag tycker han är också centrerad. Han är för rädd för en mot en situation. Jag vet inte vad man ska säga. Men han centrerar ju alldeles för mycket i Delphi för ofta. Så att de fick ju vända ut den där bollen.
Han är ju inte vänsterback heller. Så man måste komma ihåg det. Att han är ju inte vänsterback. Så att,
ja, det är mer en indragen vänsterback i offensiven. När han själv kliver in i banan och blir mittfältare igen. Då, ja. Den rollen kan han ha och utföra. Men jag håller helt med, defensivt så är han inte vänsterback.
Och då blir han ju väldigt rädd att hamna för långt ifrån sin mittback då. Att han blir för själv och exponerad där. Och då hamnar han fel i sin position istället. Så där ser man ju tydligt alltså, en spelare som inte litar på sitt eget försvarsspel. Men som sagt, som mittfältare tekniskt att hålla i boll och kunna spela, så det vet vi att han kan liksom, men det saknas lite för mycket av det andra.
Sen får man ju säga att Jong-min Son har startat hyfsat bra på nya arenan.
Ja, två mål. Det är de enda två. Ska vi säga, där det blev två... Vad det blev det i förra veckan?
Nej, de gjorde en VM-mål då, va? Mm.
De gjorde två mål då, ja.
Ja.
Mm. Han har gjort två av tre mål.
Ja, han har gjort tunga mål, det var det jag menar. Han gör ju det första målet på den nya arenan, vilket är såklart blytungt. Det kommer alltid bli ihågkommet, även när arenan står där. Om 50 år så kommer man komma ihåg vem som gjorde det första. Han gör det här målet som såklart också är blytungt.
Det är ändå, alltså med det här laget som de har haft och alla spelarna som de har haft i Tottenham de här senaste åren. Men man tänker på Gareth Bale, alltså från den tiden och Luka Modric och sen in i den här generationen med Harry Kane och Eriksen och Dele Alli och sådär. Men ingen har ju uppnått samma kultstatus som Jungmin Son i det här laget. Alltså det är en otrolig kultspelare för, alltså jag tänker om 10 år när Tottenham-supportrarna kommer titta tillbaks, eller när Jungmin Son kommer tillbaks på besök liksom. Han kommer vara en sån otrolig kultspelare just för de här viktiga målen han har gjort.
Det där ständigt leende liksom.
Personligheten han är liksom den väldigt speciella typen, så. Alla de här målgesterna och att han hans attityd kring matchen och runt planen. Ja, det är en fascinerande fotbollsspelare på jättemånga sätt, Jungmin. Och bara det här att han har spelat 3 mästerskap det senaste året, dessutom, och spelar jämnt och springer och springer och springer och springer och springer. Han måste ha spelat 70 matcher det senaste kalenderåret.
Ja, han har verkligen det tar aldrig slut på bensin i den där tanken, utan den är alltid påfylld.
Ja, och inställning också. Det är som han, känns inte som han någonsin gnäller eller, och levererar. Och skjuter och skjuter och skjuter och skjuter. Han skjuter på allt.
Ja.
Det gör han ju verkligen.
Skjuter bra med båda fötterna.
Ja, absolut.
Han hade ju ganska farligt avslut precis inledningen av andra halvlek där med vänstern från distans.
Ja, han skruvar det mot...
Ja, bort det. Så nej, det är en klassspelare som har varit ständigt undervärderad de senaste åren. Men som i år tycker jag väl ändå har fått krediten från den breda stora publiken. Att han är med där uppe bland de bästa i sin position i Premier League.
Mm. Ett möte till igår då. Det var Liverpool som tog emot Porto. Det var en repris då på förra årets åttondelsfinal. Som ju inte blev speciellt spännande den gången. Där Liverpool åkte ner till och vann med 5-0 på bortaplan. Inte sådär jättemycket tror jag att spelarna hade med sig in i det här mötet. Det kändes ändå som Porto vågade spela fotboll. Och gjorde det ganska bra. Det blev 2-0 till Liverpool, men spelmässigt ganska jämnt under perioder. Det är klart att Liverpool hade de bästa målchanserna. Borde kanske gjort 1 eller 2 mål till. Definitivt något mål till. Men Porto kanske också borde gjort det. Med tanke på det, på målchanserna de skapade då.
Ja, jag har inte sett den här matchen. Så att, jag vet ju att du följde den noggrant. Så att, jag får egentligen bara hålla mig till din analys av den.
Ja, alltså man kan ju säga så här. Det man är van vid ju på Anfield när lagen kommer är ju att de ställer sig djupt. Ser till att det inte finns några ytor, att det absolut inte finns några ytor bakom backlinjen för Mané och Salah och Firmino att springa på. Det gjorde ju inte Porto. De ställde sig ändå ganska högt och blev straffade ett par gånger för det också. Då står det ju 2-0 efter... 20 minuter ungefär, eller ja, 35 kanske det var, när tvåan kom. Och det är ju ett resultat. Ingen av målen kommer ju egentligen efter alltså någon sololöpning, men anfallen kommer ju från att Liverpool har etablerat spel genom en lång boll ner bakom och sen att Salah framförallt, då, som igen var väldigt, väldigt bra, men inte gjorde mål. Gjorde ju mål i fredags istället, men hade ju ett par lägen i den här matchen där han verkligen borde. Det var ju en sån där, han fiskade upp en förlöst tillbakapassning till Casillas. Där han kommer helt ren och egentligen blir faulad precis när han har kommit in i straffområdet. Väljer att stå upp och försöker placera in dem i det långa hörnet förbi Casillas och lägger den med knapp krypfart ett par decimeter utanför stolpen. Där hade han kunnat lägga sig. Det är lite sådär, han filmar ju ibland Salah, men när han väl blir faulad så står han upp. Han har så fruktansvärt bra balans.
Ja.
Han har ju en otrolig balans och benstyrka som gör att han... de kan ju hänga på honom ibland och han trillar aldrig omkull.
Nej, stämmer.
Och ibland så nuddar de honom inte överhuvudtaget och då faller han. Där hade han kanske kunnat värdera lite annorlunda och då hade det blivit en straff. Men en andra halvlek egentligen när det står 2-0 till Liverpool, som Liverpool är rätt nöjd med det resultatet. Håller i väldigt mycket boll. Jordan Henderson var väldigt bra igen i lite mer framskjuten roll. Det är ju, Fabinho tar ju den defensiva rollen själv nu. Tidigare så var ju Henderson mer, de spelade en 4-2-3-1 mer ju under stora delar av säsongen. Då var det Henderson och Fabinho båda två. Nu tar Fabinho den rollen själv. Och Keita och Henderson framför då mittfältet. Och Henderson var väldigt, väldigt bra igen. Han kom ju in i den rollen mot Southampton. Och ja, till slut avgjorde den matchen ju med matchens sista mål. Men var väldigt bra igår. Väldigt kreativ. Skapar ganska mycket. Tar också ganska mycket djupledslöpningar. Andra vågslöpningar in i straffområdet och såna här saker. Och man var både finurlig och liksom och offensiv. Det känns som att han har fått, det känns som att han har blivit lite inspirerad också och fått den här möjligheten. Och så roligt, för Klopp uttalas om det i, det var väl efter matchen igår eller jag såg citatet idag, att jag ber om ursäkt, jag har spelat Henderson 1,5 år fel, det är uppenbart att det är här han ska spela. Men han skämtade lite grann också, eftersom han har inte riktigt litat på någon annan i den här nummer 6-positionen där Fabinho nu känns mer trygg. Det är väl helt enkelt så att Klopp inte har känt att det har funnits någon annan än Jordan Henderson som har riktigt gjort uppgiften tillräckligt bra efter de instruktionerna.
Keita mål igen. Han hittar lite mer sin, alltså, tillbaka till Leipzig-rollen.
Ja,
var lite mer drivande.
Tappar fortfarande lite mycket boll. Kan jag tycka, men får ju bättre tempo i spelet. I början på säsongen så spelade han ju faktiskt till vänster i anfallet när han spelade, och sen har han spelat lite grann i den här mittfältstvåan också då, i 4-2-3-1. Sen har varit runt lite grann. Det var ju då i början på säsongen när Mané gick in och spelade liksom som en nummer 10 med Keita till vänster om sig. I 4-2-3-1 och sen vart runt. Men det här känns ju som egentligen den positionen som passar honom bäst. Att jobba tvåvägs framför Fabinho. Det var helt okej match. Givetvis jättebra med mål igen för hans del. Men jag tror han kan ännu mer än så här. Eller det vet vi. Det vet vi sen Leipzig att det finns en spelare. Det var fortfarande han blandade och gav en del, kan jag tycka, trots allt. Ikväll ska Manchester United ta emot Barcelona. Det är, om vi bara stannar kvar vid Champions League en liten stund. Det blir något att bita i.
Ja, det får man säga.
Han är i ganska bra form, den där Messi. Har du tänkt på det?
Jo, jag har tänkt på det. Jag noterar det. 33 mål och 12 assist han gjort i ligan. Det är alltså 45 poäng. Säsongen är inte slut än, ska vi tillägga. Nej, han har ju varit på en nivå som... han inventerar ju sig själv nästan för varje år. Ja. Och sen visst har han haft någon dipp något år. Men att han nu... 32 år.
Känns som att han är liksom alltså lika bra som han har varit någonsin.
Ja, det skulle jag säga att han är. Han har inte gjort lika mycket mål som han gjorde där runt åren 11-12 där, när han slog alla möjliga rekord där. Men han är nästan mer komplett nu. Och hans allroundspel som han alltid har haft såklart, men nästan ännu bättre i den där rollen som framspelare och liksom smart. Och...
Han är ju mer centralt i banan nu. Han utgick ju alltid från höger tidigare. Och nu...
Ja, nej, han spelar ju typ liksom mer ett 4-4-2 många gånger de gjort under nästa välvärde. Där han liksom får ju en ganska fri roll, släpa bakom Suarez, så kan han bara drifta fritt. Och han tar ju inte så många steg. Man ska ju veta, han springer alltid minst av alla spelare på minst i antal i längd per match. Men så fort han får den så vet man att ja, det är i princip målchans. Och ja, jag har sett mycket La Liga i år. Jag har sett mycket Messi i år. Och jag skulle säga att precis som du sa där, att han är på samma nivå som han har varit när han har varit som allra bäst. Så att det blir intressant för Chris Smalling och hänga med där.
Ja,
Och Vigge och de övriga såklart.
Hur tror du Solskjaer resonerar inför? Det måste ju... Han kan inte ställa upp den där trebackslinjen, för att det var ju Heikon Bacon senast när de gick ner på trebacks där, när de fick Ashley Young utvisad. Det kanske är skillnad när man börjar matchen, men han
där kommer... Det är ju såklart. Och det är såklart skillnad också om man inte är reducerat manskap, ja, såklart. Men vi får se. Det som man kan konstatera är att jag tror att det blir en extremt defensiv taktik. Typ som, ja, men när de möter PSG borta så är det ju en taktik för att störa PSG och ta det som ramlar ner. Och det tror jag att det blir idag också.
Och tempo i omställningarna finns det ju i United.
Det finns det. Det finns mycket fart, det finns mycket kvalitet i omställningsspel. Så att de har ju någon slags halmstrå där. Sen ska det mycket till om man stör Barcelona. Visserligen så, Barcelona är inte ostörbara i år. Jag menar, de torskar mot Villarreal här i ligan här nyligen och de är bra, de är stabila under Valverde, men de har inte heller det här att de bara blåser över lag efter lag. Så att det går att störa dem, men det är klart, varje spelare i Barcelona är ju typ bättre än varje spelare i Manchester United. Så att det ska mycket, och plus att de har Leo Messi. Och Suarez ska jag säga, jag måste säga att förra säsongen så tyckte jag Suarez kurva pekade brant ut för. Och att han, ja, han är ju född 87 och han har varit med rätt länge nu, att man tänkte att okej, nu börjar det bära ut för fan. Men han har gjort det väldigt bra den här säsongen. Alltså, han har varit riktigt bra, gjort några sjuka mål.
Perfekt för en spelare som Messi att ha. Jag tänker, om Messi inte springer så mycket under matcherna, så där, det är, Suarez springer ju desto mer. Och jagar och pressar och bökar och stökar och tar alla möjliga sorters närkamper och så vidare. Så att det är ett perfekt komplement för Messi att ha i anfallet. Alltså, Suarez hade varit ett perfekt komplement för vilken anfallare som helst, med tanke på att han drar på sig så mycket bevakning i sättet. Bara sättet han spelar på med det pannbenet han har in i alla situationer. Så det blir underhållande match ikväll, det tror jag.
Leo Messi har aldrig gjort mål på Old Trafford. Vi får se om det, den statistiken håller ikväll.
Har haft FA Cup semifinaler dessutom. Vet inte mycket vi behöver säga om Manchester City mot Brighton. Mer än att det blev mål efter 4 minuter och sen hände inte så mycket mer.
Nej, det är väl det vi behöver säga om den.
Ja. Det var liksom så här, hela luften bara gick ur hela den matchen när det målet kommer. Ja. Det var en fantastisk framspelning av Kevin De Bruyne. Vi har ju sett honom göra det där, hitta den där decimetern in på en djupledslöpande forward. Det är han ju kanske bäst av alla i världen på, just den bollen. Desto mer liv i luckan då mellan Watford och Wolves, som började så oerhört bra för Wolves, där de ju fick matchen dit de ville, tog ledningen både en och två gånger, eller med både ett och två mål ska jag säga, och det känns ju som att de har den här.
Ja, de har ju en liten ask såklart, ja. Inte bara känns, utan de har ju verkligen matchen klar.
Ja. Enter De Lofeu.
Ja.
Alltså det första målet han gör, det är ju ett stycke konst.
Ja, så är det ju. Det är ingen tvekan om det. Det är ju två, tre man som står och vevar där inne i straffområdet, ja, och vill ha ett inlägg. Men han ser en lucka i bortre krysset och bara smeker den. Det är som att han skär den som en sandwich, liksom, ja, bara lite enkelt, chippar upp den.
Han
där
sätter ju en liten knorr på den också, så att, ja, den dippar ner bort där. För att den där märkliga rörelsen han har med foten då, han liksom, ja, man skär till bollen, ja, liksom. Fantastisk.
Jag tycker ju att just det där typen av mål, så tycker jag att de där spelarna borde kunna göra det där oftare.
Jag har sagt det förut.
Jag tycker verkligen att de borde kunna göra det ofta. För så svårt borde det inte vara för dem som tränar så mycket att hitta det där långa krysset. Och faktiskt på det där sättet, att bara stå still och vika den sådär. För gör man det på rätt sätt, då blir det ju mål. Men varje gång det sker så är det ju lika snyggt. Och nu gjorde han det, och jag menar, Ruddy kan ju bara stå och följa bollbanan som en tennispublik liksom. Det är bara lyfta på kepsen och gratulera.
Och då blir det ju så här att då infinner sig tvivlen hos Wolves-spelarna, samtidigt som hornen i pannan på Watford-spelarna
på Hornets bara
växer. Det är ju till slut så att det bara är Watford som ska vinna den här matchen.
Ja, straffen är ju väldigt klumpig tycker jag att ta. Ja. Han behöver inte gå in i den duellen på det sättet. Han får inte gå in i den duellen på det sättet i det läget. Och det blev ju väldigt kostsamt. Sen i förlängningen tycker jag att det är de som har mer energi. Och jag menar, när De Lofeu kom in så kändes det som att han satte fart på dem på ett sätt som nästan bara han kan göra i ett inhopp faktiskt. Och det var ju ytterligare ett klassmål han gjorde sen när han väggade förbi tog löpningen, dansade igenom och bara rullade in den i bortre. Så det var ju verkligen en vändning signerad De Lofeo, och nu får de åka hela vägen till finalen, vilket är såklart en fantastisk framgång för Watford.
Ja, magisk intervju med Troy Deeney efteråt när han han börjar prata om livet liksom. Man vet att en spelare att
det är stort,
hur mycket det betyder någonting, så bara, jag vill prata om hela livet, så det var liksom jag vill inte bara prata om det här liksom. Fan, vi har alla motgångar och det är det ena med det andra och det, är så här. Ja, det var fantastiskt. Han är ju alltid väldigt ärlig, Troy Deeney. Han är ju oförställd. Han är ju den han är. Och det är ju inte alltid det mest sympatiska någonsin. Han kan ju vara ganska, ganska grov och klumpig i en del kommentarer och sådär. Men han är ju sig själv i alla de här situationerna, och det var ju en fantastisk intervju. För er som inte har sett den så får ni leta fram den själva.
Jag måste ju också credda Troy Deeney här, för jag raljerade ju lite om honom för några veckor sedan när jag berättade att han skulle delta i en omställning i Watford, och det var som att han trampade i kvicksand. Jag sa ju där, det måste vara den sämsta omställningsspelaren i hela ligan. Han hade ju en nednickning, då fick han ju göra det som han är allra bäst på, som var helt fenomenal i den matchen. Han liksom springer åt höger och så kommer Andrew Gray in liksom bakom ryggen på honom, så han nickar ner den med bakhuvudet, omgiven av två motståndare. Så att han har ju en dimension i just det där targetspelet som är alltså absolut världsklass. Och det var den gången när Cody sen slängde sig fram och täckte det avslutet på ett förtjänstfullt sätt. Men just det där, Deeneys sätt att targetspela, sätta ner på rättvända spelare. Det är inte bara det att han är stark, utan han har lite finess när det gäller det också.
Mm. Nu blir det Watford som möter Manchester City i finalen. Och det var ju inne på det så här, ja, vi vet att det är liksom en... Det blir inte lätt att vinna den här FA Cup-finalen. Och så är det ju. City är ju stor favoriter verkligen. Men konstigare saker har ju hänt.
Ja, verkligen. Och så får man ju säga också
att City har väldigt mycket annat att pyssla med den här våren.
Verkligen. Nej, det är så. Watford kan ju gå all in på den här matchen. De kommer ju inte kunna slå sig in på topp 6. De kommer ju inte ramla under topp 10 i ligan. Nej. Och vad spelar det för roll egentligen om de är 7, 8, 9 när de har den här finalen? Det är bara att gå all in på den. Och sen vet ju Javi Gracia, spelarna vet att det här är once in a lifetime för de här. Och vinna den här skulle ju vara större än någonting annat i livet faktiskt.
Ja,
för
ja,
dem. I alla fall i fotbollslivet. Och det är självklart att det finns en chans här att de skulle kunna, jag menar, Wigan gjorde ju det mot just var det inte mot Manchester City, de slog i FA Cup-finalen 2013 va? 13, vill minnas det,
13 måste det ha varit, ja. Samma år som de åkte ur.
Ja, precis. Och jag håller inte för otroligt om de får matchen dit de vill, och det blir ett ställningskrig och långa bollar och de får spela sitt spel.
Mm. Vi har pratat mycket om typ Nuno Espirito Santo och så vidare, men Javi Gracia har ju gjort ett fantastiskt jobb med Watford där.
Verkligen, och det är ju intressant att han tog över ett läge när de skickade iväg Marco Silva som hade tappat lite fokus efter att Everton hade varit där och visat intresse. Javi Gracia kom in, hade väl inte super CV får man ju inte säga att han hade.
Nej.
Han hade väl
ganska, men ändå förhållandevis hög status ändå fortfarande. Om man har lyssnat på lite grann på jag lyssnade på en vad var det då? Men det var en agent som pratade om just Javi Gracia.
Var det hans egen agent?
Nej, jag tror inte det, men det var någon som nu minns jag inte vilket sammanhang det var. Men han pratade om att Javi Gracia hade en ganska hög status före han kom till Premier League. Och att han liksom ute i Europa har en ganska hög status. Liksom han har jobbat med mycket... Liksom, bra folk runt omkring och har bra kontaktnät och sådär, men att det är först nu han får visa upp egentligen vilken skicklig tränare det är. Och han har verkligen fått Watford.
För man får säga att hans aktier idag står ju högre än vad Marco Silvas gör.
Ja, det gör de ju. Absolut. Även om Marco Silva har haft ett par bra veckor här.
Det har han haft.
Vi kommer in på Everton om en liten stund där.
Tänkte du skulle få en så kallad segway.
Ja, men vi kan väl ha det som segway då. Everton 1, Arsenal 0. Arsenal som ju liksom historiskt sett har alltid spelat väldigt bra på Goodison Park. Det har liksom passat dem av den anledning. De var inte bra i helgen. Det var bland det sämsta som jag har sett från Arsenal den här säsongen, skulle jag säga. Sista 10 minuterna när de ska jaga kvittering. De kom ju knappt ur egen sista tredjedel. Alltså, jag begriper inte vad det är som hände.
Nej, det var en sån där dag när ingenting gick deras väg. Det började ju väldigt illa.
Mm.
Egentligen började det väldigt bra att Filja Gielka skulle starta för Everton. Det var ju, alltså de kunde inte ha börjat bättre egentligen. Sen gick det ju pipsvängen när det var han som gjorde mål. Och alla stod och vevade om offside där, men det var ju ingen offside.
Nej.
Och ja, det var väl en indikation på att det var en sån dag om Filja Gielka går in och gör mål dessutom. Och sen håller jag med om att de var inte där den här matchen. Alltså det första halvlek, det var som att de spelade en och en. Och liksom, det fanns ju ingenting i första halvlek som var någonting. Och visst, de kanske skulle ha haft en straff där när Lacazette blev nedgjord där av Zuma som var lite väl brysk. Men bortsett från det, de hade ju liksom ingenting och inga nycklar att öppna Everton.
Och det var ju så ihåligt. Jag menar, André Gomes som ju var väldigt, väldigt bra i den här matchen, han slår ju 5-6 sådana djupledsbollar både genom och över försvaret och genom hela mittfältet. Sådana 40-50 meters bollar till, det var väl främst Calvert-Lewin på djupet då. Men det var liksom, det var sådana ytor att spela på för Everton. Det hängde liksom inte ihop överhuvudtaget Arsenal. Deras försvarsspel. Och sen Mustafi är ju en begränsad fotbollsspelare. Det har vi slagit fast tidigare och det kan vi väl bara stryka under. Han har ju ett läge där han tror att han är först på bollen i en löpduell mot Calvert-Lewin. När det slutar med att han faular Calvert-Lewin. Jag tror att det är riktigt styggt där ute vid. För att han bara missbedömer situationen egentligen.
Men gjorde han det eller var det bara så att han tog en riktigt cynisk foul när han såg att nu kommer jag inte klara den här? Jag vet inte.
Jag är osäker. Det såg så fruktansvärt klumpigt ut. Alltså det såg ut som att han skulle ut och ta bort bollen. Bara är en halv sekund långsammare än vad han är i sitt eget huvud. Och Calvert-Lewin såklart väldigt, väldigt snabb. Och sen är det, fan han har kunnat, nu träffar han väl inte så illa riktigt, men det var ju, det såg ganska illa ut. Han fick väl gult för den i alla fall.
Ja, det fick han. Och det skulle han ha, det var ju nästan ett orange kort. Calvert-Lewin var ju väldigt, väldigt bra. Mm. Och det är ju roligt faktiskt att han, liksom att man ser att han kan ta ett kliv upp till nästa nivå. För att han har ju stått och stampa ända sedan han gjorde den där insatsen mot Manchester City borta i första eller andra omgången för ett eller två år sedan, va?
Två år sedan.
Ja. Mm. Och då tyckte man ju såg superspännande ut. Men det har inte hänt så mycket sedan dess. Jag vill att han ska vara mer som han var i den här matchen. Vecka ut och vecka in. För då skulle det ju faktiskt finnas en riktig spelare där.
Absolut.
Han har ju allt med fysiken och farten och löpningarna. Och liksom
och tekniken inte minst.
Tekniken också. Mm. Så att ja, men det var många i Arsenal som underpresterade grovt. Och bästa insats var väl när han kastade sin jacka där ner mot tekniska området där. Jag vet inte var den kom ifrån. Arsenalspelare kastade pizza förut. Nu är det jackor de kastar. Så jag var nästa grej blir.
Ja.
Det var lite så här jackan liksom flygande.
Nej. Det var en märklig match överhuvudtaget från Arsenal. Och Emery såg också han såg förbryllad ut vid sidlinjen. Vad är det som händer där ute? Det är klart de har en del skador. Guendouzi gjorde ju inte sin bästa match.
Nej, det gjorde han verkligen inte. Och det kan man ju köpa någonstans då.
Och Torreira
en ung spelare kan ha en off-day.
Ja, men det var väl
det måste finnas någon annan då att falla tillbaka precis, på. Det fanns inte.
Guendouzi och El Neni va? Centralt på mittfältet. Och det är klart att det är inte... Guendouzi, vi vet att han har riktiga kvaliteter och att det är en stor spelare in the making. Men han är fortfarande 19 år gammal. Eller om han har hunnit fylla 20 nu möjligtvis. Men han är väldigt, väldigt ung. Han har ju inte gjort speciellt många seniormatcher i sitt liv. Det kan ju hända. Och El Neni har vi väl också skrivit av som en toppmittfältare vid det här laget.
Men om man tittar på laget, om man säger då från backlinje och mittfält, så Mustafi, Sokratis, Monreal, Maitland-Niles, El Neni, Guendouzi, Kolasinac. Det är inte superkvalitet.
är det inte det bästa laget som Arsenal någonsin har ställt upp.
Nej, det är det inte.
Det får man ändå säga. Southampton tog emot Liverpool. Liverpool som fortsätter jaga den där titelstriden. Fick jaga Manchester United nu då. Eller vad säger Manchester City. Man låg en poäng bakom igen. Åkte på ett tidigt baklängesmål när Shane Long av alla han som man ibland glömmer bort faktiskt kan göra mål.
Ja, inte
så... Det går så långt mellan gångerna liksom, ja. Att man, jaha.
Och nu var det väl bara mindre än en månad sedan han gjorde mål senast. Det är ju otroligt.
Det är ju streak. Det,
ja, för han, i hans del är det en streak.
Han är in i ett stim som man säger. Ja.
Mer än ett mål på en månad för en anfallare. Innan det var det ju över ett år sedan han gjorde mål.
Ja, det var något sånt där.
Ja,
det
är roligt. Shane Long alltså.
Det som är roligt med Shane Long är att man tycker att han kan vara väldigt, väldigt bra, men han gör aldrig mål.
Nej, han är ju
han sliter ju som fan.
Han är jobbig att möta och sådär, men nej, han har inte den där förmågan.
Mycket intentioner. Han kan ha liksom bollar som bara visslar utanför stolparna precis, men de går inte in.
Ja, så är det.
Southampton som ju också fått en uppryckning såklart sen Hasenhüttl kom in. De ser ju mer och mer ut som det där mittenlaget än bottenlaget. Mittenlaget som vi hade förväntat oss att de skulle vara inför den här säsongen.
Hade vi?
Jag hade det i alla fall.
Ja, inte jag.
Hade du Southampton nere i botten?
Ja, jag hade det. Som de var det i fjol så.
Ja, jag trodde mer om dem. Jag tror alltid mer om dem i och för sig. Det kanske är...
Det är bara för att Liverpool har plockat så mycket spelare där.
De var bra för 4-5 år sedan och då tänker man att de fortfarande är bra.
Ja, okej. Okay.
Men det är lite grann som Stoke, va? Så länge Stoke är med så tippar man dem aldrig under sådär 14 plats.
Nej, så är det.
Men spelade rätt bra. Till slut så blev ändå... Salah, vi har varit inne på det. Är han för egoistisk? Är han för bollkär? Och han skjuter han istället för den ska spela. Och den här gången var det ju rätt att skjuta. Eftersom den satt. Helt enkelt. Och det är ju ett väldigt, väldigt fint mål.
Ja, det är klassmål såklart. Och det var intressant faktiskt. För jag tänkte på det när det skedde. Där försvarsspelet från... vad heter han nu? Vänsterbacken i Southampton nu igen.
Gamla Chelsea-spelare.
Ja, exakt.
Bertrand.
Bertrand, ja. Han hamnar i det där läget där som är svårt, en mot två situation.
Ja.
Själva försvarsspelet, jag tänkte på när det skedde att han gör ju helt rätt egentligen. Mm. Först skär han av passningen och sen låter han honom få ett skott i ett läge där det är inte så mycket kvar att skjuta på då.
Nej.
Men han lyckas ju hitta den luckan.
Ja. Skillnaden är ju att Salah är bättre än Sissoko. Om vi ska jämföra situationen från veckan innan så vi pratade
om. Och så är det ju. Och Sissoko hade ju också kunnat gjort mål om han hade avslutat bättre.
Van
Dijk gjorde ju det otroligt bra.
Ja.
Det försvarsspelet. Men Sissoko hade ju likväl ändå kunnat gjort mål om han hade avslutat bättre. Och nu Salah då fick det där läget. Trots att han gjorde ett väldigt bra försvarsarbete, Bertrand, så...
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Så hittade han ju den där luckan. Ja. Och det var ju... För Southampton del var ju problemet att de tillät den där kontringen på en hörna.
Mm. Ja, och där måste ju bollen bara bort från backlinjen liksom. Du får inte bjuda på den.
Nej, de måste döda den andra bollen som kommer ut där efteråt. Du får inte göra sådana misstag.
Nej. Sen kommer Henderson och Milner in.
Ja.
Och då blev det ett annat Liverpool faktiskt. Det
verkligen.
Ett mittfält annars med Wijnaldum som har gått ner sig lite grann.
Ja, får man säga.
Han har tappat den här formen han hade i januari-februari då han var så otroligt bra faktiskt. Han var Liverpools bästa mittfältare.
Ja, det var han. Jäklar vilken energi han hade, Henderson, när han kom in.
Ja.
Det var som att hans liv stod och föll på den där
Han fick ju chansen i den rollen han helst spelar. Alltså jag kommer ihåg den där alltså 13-14 säsongen.
Just det, när han var lite mer framskjuten.
Ja, där spelade han ju till höger i diamanten då. Framför Steven Gerrard. Och jobbade tvåvägs och var, fick spela mer kreativt. Och han, han vill ju spela i den här rollen. Han är ju egentligen mer offensiv mittfältare än, än vad han har fått spela de senaste säsongerna. Så det är klart att han vill visa att han kan. Och det visade han ju. Både, ja, det är ju en, det är assisten fram till Salah faktiskt. Det är han som får fram bollen i djupet där och så sätter han trean själv. Så det var viktigt för honom och nu kommer han ju vara, måste ju vara lite tufft ändå. Han är ju kapten och inte liksom given i startelvan. Det är ju en speciell situation såklart. Men så i den formen han har visat upp nu i två matcher så kommer han ju vara given mot Chelsea då på söndag.
Ja, det blir en jävla fight.
Ja, det blir det. Chelsea som slog West Ham med 2-0.
Ja, var det Chelsea som vann med 2-0 eller var det Eden Hazard som vann med 2-0?
Ja, det var nog Eden Hazard faktiskt. Det är så roligt att Jorginho fick assistpoäng på den första sidledsbollen som Hazard felvänd tar emot typ i mittcirkeln och sen springer rakt igenom. Visserligen ett bedrövligt försvarsspel, men det går givetvis så fort i fötterna där.
Alltså. Otroligt alltså. Ja, man kan inte säga att han sprang rakt igenom heller när han slalomdribblar på det där sättet. Det är ju det är fenomenalt. Den där
sista. Den tvåfoten han gör, den är så snabb. Alltså.
Ja, det går otroligt fort. Och då kan man ju se försvararna som vi säger, det är dåligt gjort, de står med byxorna nere.
Faula honom liksom. Alltså,
men det går så extremt fort, så jag tror inte att man tror sina ögon när man står där själv som försvarare att kan han verkligen göra det så fort som han gör det? Ja, uppenbarligen kunde han det.
Det finns ju ingen i West Ham som kan göra det som de kan träna mot. Att det går liksom inte att förbereda sig på.
Det finns inte många andra i den här ligan som kan göra det på det sättet. Det är inte många andra i världen heller. Det finns Messi. Några. Messi och någon till liksom. Ja. Sen är det inte fler. Inte som kan göra det där på det samma sätt. Ja, han är ju otrolig. Det är ingen tvekan om det. Och när vi snackar högsta nivå så tror jag han har den högsta nivån i Premier League. Faktiskt. Men har väl...
Han har inte den högsta lägsta nivån.
Nej,
men det
har
det
inte
som
haft.
Problemet.
Det är det som kommer kosta honom priset som årets spelare den här säsongen. Jag tror Sterling och Van Dijk kommer att ligga steget framför honom när det ska delas ut. Sen om det är rätt eller inte, jag menar som jag säger, högsta nivån så tycker jag Hazard fortfarande är den bästa i ligan. Och jag håller med om den diskussion de hade sen i Sky Sports där om att han måste ju ta steget vidare nu. Alltså det är hårt för Chelsea, men det är ju som att vissa spelare växer ju ur en klubb. Och Hazard måste ju, om man tittar tillbaka på sin karriär som han kommer göra i gungstolen om 30 år, 40 år, då kommer ju han vilja säga att jag testade mig på den absolut högsta nivån, vilket Real Madrid eller Barcelona eller så är, till skillnad från ett topplag i Premier League, så är ju de liksom absoluta grädden i Europa. Och han har ju en talang som matchar den typen av klubb. Jag ser det som att han får han chansen i sommar, vilket han kommer få. Real Madrid kommer ju lägga ett bud på bordet. Då ska han ju såklart ta den chansen. Ja. Och
det är surt för Chelsea, men det har kommit så mycket rapporter om att Real Madrid har gjort Hazard till sitt number one, liksom, till sin Galactico den här sommaren. Det första spelaren de ska in i Zidans nya bygge. Det finns en plats där, offensivt till vänster, för honom att ta. Och sen handlar det om att Chelsea vill ha över en miljard för en spelare med ett år kvar på kontraktet. Men de kommer ju kunna få det. De sätter ju inte den prislappen om de inte tror att någon kommer kunna betala det. De vet att Real Madrid behöver Eden Hazard. De behöver honom. De behöver ha in världsklass. Och det finns några spelare som är världsklass. Hazard är en av dem. Och han vill ju själv till Real Madrid. Jag tror att allt är krattat för att han lämnar ganska snart efter den här säsongen är över. Tyvärr då för Chelsea det såklart. Men jag tror att de också kommer titta tillbaka på alla de här åren med Hazard. Och känna oerhörd tacksamhet för allting han har gjort för dem. Liksom. Han kommer fortfarande ha spenderat antagligen majoriteten av sin
elitkarriär,
elitkarriär i Chelsea.
Så är det. Kom 2012 om jag inte minns fel.
Kan nog stämma va? 21 år gammal eller något sådär va? Då? Han är född när han är 91 eller 92?
91 är
han. 91 är han. Stämmer. Han gick väl, det var väl samtidigt som Neymar kom till Barcelona. Jag vill minnas att det var samma fönster där.
2012.
Var mycket spännande spelare på gång. Vi måste vidare. Vi måste prata lite grann om Norwich för vi knyter ihop här. Vi har lite ont om tid idag, tyvärr.
Vi blir utslängda i studion idag också.
Ja, det är samma sak idag igen.
Ah, sjukt alltså. Sjukt.
Norwich mer eller mindre klara för Premier League.
Ja.
Teemu Pukki, player of the year i Championship.
Ja, det är häftigt.
Är rätt säker på att han är den första finnen att få
det
den utmärkelsen.
Ja, den enda som skulle kunna vara då, det är någon av de här målvakterna.
Jussi Jäskeläinen.
Ja, men typ, eller Antiniemi, men det tror jag inte de har fått. Så det är...
Nej. Sami Hyppi förstås var en väldigt bra spelare, men han spelade ju aldrig Championship.
Nej, precis, det är det som är grejen, man ska bli i Championship. Ja. Ja, det är skithäftigt. Jag kommer ihåg honom när han var ung och kom fram i Schalke. Mm. Jag har faktiskt inget minne av honom när han var i Sevilla. Han spelade ju inte mycket där när han var i Sevilla. Nej. Men jag kommer ihåg han i Schalke när han var ung och het. Och
så var han väl i Celtic.
Så han i Celtic.
Före Norwich där.
Stämmer. Och sen tillbaka hem till Brumby, till Norden då. Mm. Och sen nu då till Norwich. Och nu har han faktiskt hunnit bli 29 år. Så han är inte ung längre. Nej. Fortfarande där. Ja, man känner ju igen honom på plan med spelstil och liksom så. Inte lika mycket som när han hade det där svallande ljusa håret, men jag tycker det är kul att Norwich kommer tillbaka. De har ju verkligen varit jojo-lag senaste åren. Det är upp och ner hela tiden. Mm. Men alltid när de är i Premier League så är det ju alltid ett energifyllt lag, springer massor. Det är ingen lag man bara springer över.
Om man inte har Suarez i laget.
Nej, precis. Om man inte har Suarez i laget som alltid gör.
Man gjorde fyra hattrick i rad eller
något sånt. Ja, något sånt. Något sånt. Men sen bra hemma, tryck på hemmaarenan och sådär. Så jag har ingen emot att få upp Kanariefåglarna igen.
Nej. Men det är såklart kul med en finsk spelare i rampljuset. Det var ett tag sedan. Det har varit mycket islänningar senast, lite finska spelare. Vi klämmer in ett par frågor. Mårten Everbrand undrar, kampen om sjunde platsen, vem tar den?
Jag tror Wolves tar den.
Det känns som det.
Kort svar, men ja. Jag tror att de gör det. Men det är, ja, jag har inte kollat på lagens återstående matcher och sådär, så jag har inte jämfört så. Men jag vet ju att Everton har väldigt många tuffa matcher kvar. Då ska du typ möta alla. Nu har de mött några senaste veckorna här, men de ska ju möta många av topp 6-lagen. Så jag tror att, och även om de har ett bra resultat senaste veckorna, så tror jag att Wolves har lite enklare schema kvar.
Mm. Vi har fått en fråga till här från Mårten. Everton har på kort tid vunnit mot Chelsea och formstarkt Arsenal hemma och West Ham borta. Hur långt kommer det räcka? Hur långt kommer det räcka nästa säsong om de klarar av att hålla den nivån?
Ja, så jag tror att man får ställa in sig på nästa säsong. I år så räcker det ju inte mer än som maxet, liksom att de avslutar säsongen jäkligt bra, blir sjua, och att då känslan hos hela supporterskaran är att ja, men nu är vi på rätt väg. Och det är klart, det är ju viktigt, för då kommer ju Marcus Silva ha förtroendekapital när han kommer till sommaren här och så vidare. Och det kommer vara jätteviktigt när de kliver in i nästa säsong. Sen får vi se, jag menar, om man fortsätter som man gör nu, ja, det är så svårt att säga, fortsätter som man gör nu, tre raka segrar, ja, då kommer de ju såklart vara i toppen.
Mm.
Om de bara vinner. Men så jag tror att man får ställa in sig på att även nästa säsong så är det ett krig för att vara.
Ja, och de kommer behöva öppna plånboken igen. Jag menar, nu fick de André Gomes på lån här från Barcelona. De ska försöka göra honom permanent, vad jag har förstått.
Yeah.
Om han själv är intresserad av det. Eller om han vill liksom försöka sig på Barcelona igen, eller om det finns andra intressenter ute i Europa. Han har ju kvaliteter som vi såg inte minst i helgen då, men vi har sett i andra matcher också.
Något som kan lösa mycket, det är ju om Calvert-Lewin blir den nya nian som de kan bära det, anfallet. Liksom. Det skulle kunna göra att de kan gå upp och aspirera till att faktiskt slå ut det. Ja, sjätte laget som kanske har en dålig säsong nästa år, beroende på vilken klubb det är, så skulle de kunna göra det, och Calvert-Lewin kan vara nyckeln där, för att jag tycker att de har mycket annan spännande potential i den där truppen, men de har saknat en nia.
Petter Molin undrar, är inte din i spelaren alla lag egentligen behöver? Hans pannben väger tyngre än den tekniska kvaliteten. Hade till exempel Arsenal en sån spelare, skulle det lyfta hela lagets mentalitet, och de skulle inte förlora matcher på det sättet de gjorde mot Everton.
Nej, det skulle de nog inte göra. Han skulle kunna lyfta dem i vissa enskilda matcher, som mot Everton, och de skulle ha ett rakare alternativ och så vidare. Men jag tror det skulle betyda väldigt mycket negativt för Arsenals liksom allround-spel att få in en sån spelare som är begränsad i vissa delar av spelet. Som jag sa, när han skulle ställa om där med Watford i en kontring för en månad sedan där, och då visar han också vilka brister han har.
Det är inte så att man hade bytt ut Lacazette mot Dean.
Nej, jag tror inte det. Jag tror inte det. När han väl har gjort det så tror jag han ångrar sig sen.
Ja, verkligen. Vet ni vad? Nu var det faktiskt allting vi hann den här onsdagen. Det blev, vi får kompensera med ett lite längre avsnitt nästa vecka. Då har vi ännu mer fotboll att prata om. Vet du vad, Kalle? Tack för att du kom in. Tack för att ni har lyssnat. Hej.